Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som var psykopat. Där finns också avsnittet om Simon som berättar om en tjej som han träffade på Tinder som utsatte honom för både psykiskt och fysiskt våld men även manipulation. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Och sen säger hon, det är bara mitt barn. Du är inte pappa till barnet. Jag har inte mött någon som har haft en sån här situation där man 4 månader är så att säga pappa till ett barn och sen helt plötsligt så är man inte det och personen finns inte ens i samma land.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Erik. Välkommen hit, Erik. Skulle du kunna börja med att berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Erik och är 39 år och jobbar med människor och jag kommer från en stad i Sverige.
Hur kommer det sig att du vill vara med i Älskade psykopat?
Ja, men jag vill dels här av lite terapeutiska skäl för att det är alltid skönt att prata om sin historia och jag tror att jag förstår mig själv lite bättre varje gång jag berättar för någon. Och sen så hoppas jag kunna hjälpa andra att inte råka ut för samma sak eller att komma loss om man är i samma situation. Eftersom jag är man och jag har mött många andra män, pratat med många andra män som har varit i liknande situationer, så har jag märkt att det finns en stor gemensam nämnare för oss män. Och därmed, det kanske finns även hos kvinnor som råkar ut för det här. Men det är skam. Skam över att man inte är en riktig man om man blir ett offer. Skam över att inte klara sig själv. En riktig man reder sig själv om en som hört. Men jag tror att jag vill liksom på något sätt förmedla till andra, speciellt män då, att bara för att man är ett offer för våld i någon form så det är ingenting skamligt. Det är ingenting som har med en själv att göra egentligen, utan det är, man är ett offer och så är det och det kan faktiskt hända vem som helst.
Och vad är det din berättelse handlar om som du ska berätta om här idag?
Man kan säga att det handlar om min fleråriga kamp för att få ha mitt barn i mitt liv och för att mitt barn ska få ha mig, sin pappa, i sitt liv. Men det handlar också om systematisk psykisk misshandel som både jag och mitt barn har blivit utsatta för då, av mamman till mitt barn. Och man kan väl säga att det handlar om narcissistiskt våld och vägen tillbaka till ett någorlunda drägligt liv.
Kan du berätta om det här första mötet med kvinnan som också kommer att bli mamma till ditt barn?
Jag var ute på krogen med en kollega och hade haft en ganska lång dag med diverse tillställningar och sådär. Och sen så ser jag väl typ i ögonvrån ser jag henne med en kompis då. Och jag fängslas direkt av hennes ögon. Men jag blir ganska blyg och gör inte så mycket mer än att snegla liksom. på henne och märker väl att hon kanske gör detsamma. Till slut så ber jag min kompis, kan inte du gå fram och börja prata med dem? Och han gör det. Sen så gör jag också det och så börjar jag prata och hon är väl direkt ganska nyfiken på mig. Sen dansar vi och sen så, det här var rätt sent så att det var inte så lång tid tills vi skulle skiljas åt, krogen stängde. Men då är det hon som liksom ger mig sitt telefonnummer och så säger hon, vi ses imorgon vid den här tiden på det här kaféet. Och sen började vi smsa lite grann på vägen hem, liksom tack för ikväll och sådär. Så att det var snabbt, intensivt och bestämt möte.
Träffas ni dagen efter?
Ja, vi ses sen eftermiddag. Och sitter väl där i 3 timmar tror jag och pratar. Och hon är från ett annat land och jag pratar hennes språk, så vi pratar på det språket då. Och hon berömmer mig dels för att jag kan prata till språk, hon berömmer mig för mitt utseende, hon berömmer mig för ja, i princip allting och ställer mig mycket frågor. Svarar väl lite grann själv också när jag frågar. Jag försöker liksom kontra med liknande frågor eller följdfrågor och sådär. Men så efterhand så kan man konstatera att hon var mer intresserad av att veta saker om mig än att berätta om sig själv.
Hur känns det att sitta och fika där med henne dagen efter? Om du skulle beskriva miljön och hur det känns?
Nej, men det kändes bra. Det kändes, alltså det kändes som att komma hem på sätt och vis. För att jag hade väl längtat liksom efter någon. Så här, längtat efter att bli kär. Hade väldigt svårt för att bli kär. Och här så blev vi som bombarderade någon. Alltså verkligen kärleksbombarderad på olika sätt. Och hon överöste mig med komplimanger. Och verkade vara så lik mig. Hon liknande intressen. Och så här efterhand så har jag förstått att det är ju en del av manipulationen. Men där och då kändes det väldigt bra. Det kändes överväldigande. Och jag var liksom ganska snart, kanske inte den dagen, men liksom någon dag senare på rosa moln och började bli kär.
Hur var den här kvinnan mer som person och vad visste du om henne där och då?
Ja, nej men hon svarade ju på mina frågor och det jag fick veta om henne där och då, det är ju att hon kom från ett annat land men bodde i ett land i Europa. Och hade gjort det under ganska många år och hade även sin mamma och sin mormor i det landet. Och nu var hon i Sverige främst för att förnya sitt svenska ID-kort. Hon hade då varit gift med en svensk man men var skild, sa hon då. Det fick jag veta sen att det inte var så. Hon hade kommit hit för att vara här 2 veckor men nu hade hon varit här i 2 månader och bodde på soffan hos en vän. Så hade hon till och med vid den vännen fått jobb. Så jag tänkte, jaha okej. Och i min värld så tänkte jag, okej, då har hon kanske bestämt sig för att vara kvar här då. Så jag tror inte jag ställer den frågan rakt ut. Så, men hon var ju otroligt på, det var inte tal om då att hon skulle sticka. Och sen så sa hon, pratade om att hon hade utbildning i ekonomi och sådär. Att hon hade pluggat svenska då på SFI och att hon ville fortsätta läsa svenska, hon skulle göra det. Så att det lät ju som att hon var här för att stanna.
Och hur ser dejtingfasen ut sen efter att ni då har varit där och fikat?
Ja, vi gjorde ju en klassisk dejt efter det där mitt i veckan. Det här var på en söndag och sen sågs jag på onsdagen och då var det bio, eller mat och bio. Och då bjöd jag på bio och tänkte, ja men det är så här trevligt liksom. Och vi hördes ju hela tiden också, vi hördes med sms och emojis liksom och hjärtan. Och hon började redan då säga, jag älskar dig. Och skulle någon säga det till mig på svenska så skulle jag kanske så här reagera efter bara 3-4 dagar. Men på det här språket så blir det liksom mer naturligt. Vi svenskar är lite mer så här, man kanske inte säger det så ofta. Men i andra länder så gör man det och då kände jag, okej, men då följer jag in i det också och sa samma sak. Så här efterhand ska jag tänka att det där kan ju omöjligt ha varit sant liksom, från någon av oss så snabbt. Men då var det väl, jag tror att vi sågs den där onsdagen och sen tror jag inte att vi kunde ses för att båda jobbade. Men lördagen efter, det vill säga en vecka efter första träffen, eller för vi lär känna varandra, så kom hon hem till mig. Hittills hade vi bara setts utomhus då, eller på offentliga platser. Så hon kom hem till mig och tror vi åt middag tillsammans. Och sen hade vi då första gången sex. Och jag har alltid varit väldigt noga liksom, skydda mig och, liksom, och sådär. Men det hon säger är, och berättar där då, är att det så har hon, det kallas endometrios, vilket gör att det kan bli svårt att bli gravid, svårt att få barn. Hon äter p-piller och hon är allergisk mot latex. Det som hände var att vi hade ingen kondom. Och hon blev ju gravid där då. Vilket jag inte visste då förrän 2 veckor senare ungefär. Som jag ser på det, så är det någonting som hon hade planerat. Och det är inte så att jag ångrar mitt barn, men jag hade ju gärna haft kanske en annan mamma till mitt barn då. Och kanske fått vara med och bestämma när man skulle skaffa barn och så.
Den här veckan samarbetar Älskade Psykopat med My Safety. Nu när sommarsemestern börjat och många är ute på vägarna är My Safetys självriskförsäkringar extra smarta. Självriskförsäkring Bil kompletterar din bilförsäkring och kan täcka självrisk vid till exempel ett stenskott och kan även gälla om du hyr bil både i Sverige och utomlands. Den finns för leasingbil och även i en variant som kan täcka självrisken på hemförsäkringen. Båda går snabbt att teckna på mysafety.se. Självriskförsäkring hem kostar 139 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 23 000 kronor. Självriskförsäkring bil kostar från 119 kronor i månaden och kan ersätta självrisker upp till 20 000 kronor. Gå in på mysafety.se och teckna en försäkring som kan täcka sånt som dina andra försäkringar inte täcker. Tack MySafety för att ni sponsrar Älskade Psykopat.
Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.
Till och med när jag pratar med andra i samma situation så säger de så här, ja, det tog väl 2-3 månader. Jag bara, oj, ja, nej, en vecka. Sen gick det väl en vecka till, då hade de flyttat in också. För att plötsligt så säger hon, jag kan inte sova kvar på den här soffan. Min kompis behöver ha sin lägenhet själv. Vilket man kan förstå efter 2 månader. Hon betalar ingenting där då. Utan sen så, och då säger hon, då måste jag åka tillbaka till mitt land där jag bor. Till min mamma och mormor. Om jag inte kan bo hos dig.
De här första veckorna, hur tycker du att eran dating förändras där i och med att hon flyttar in och att hon faktiskt kommer med det här beskedet att hon är gravid?
Ja, man kan säga att det finns ett starkt före och efter. Jag vet inte exakt tågordningen. Alltså, jag tror att hon var just med ganska ofta hela tiden och sådär. Men officiellt när hon flyttade in, då åkte vi hämta hennes väskor. Liksom. Jag tror att det var 2 veckor efter. Jag kommer inte ihåg vilken veckodag sådär, men det kan ju ha varit på någon helg säkert. Och sen när hon väl fattade att hon var gravid, det vill säga hon gjorde 3 olika graviditetstest så här med sticka. Liksom. Det måste ha varit kanske någon vecka efter det. Men det som hände när hon flyttade in, det första som hände, det var att hennes man då, eller ex-man som hon sa, hörde av sig till henne och kallade henne för ganska fula ord. Enligt henne då, jag för mig att jag fick se något sms och sådär. Liksom, ja. Och då var det så att den kompisen som hon bodde hos hade berättat om det här. För att den personen kunde ljuga liksom och berätta. Och då var han väldigt arg eller tyckte att hon var lätt på foten och sådär. Och jag vet inte riktigt hur jag tolkade det. Men det var ungefär som att, okej, det var väl inte kanske helt över mellan dem då. Inte för att, ja, jag vet inte. Hon sa ju att det var det och jag valde att lita på det. Men det var ändå en märklig sak som hände. Och att hon också berättade för mig då. Men sen det som hände var ju att hon började med någon sorts så här, störa min sömn. Vi sov ju i dubbelsäng då. Sen, det kan ju vara för att hon var gravid då förmodligen. Men hon började gå upp och kissa flera gånger på nätterna. Och det, ja, så är det ju säkert när man är gravid. Men hon smällde upp dörrar och liksom smällde upp toalettlock och stängde inga dörrar däremellan. Så att det var liksom, ja, men det var gjort för att jag skulle vakna och det var säkert 5 gånger per natt. Och det gick väl så här 3-4-5 nätter liksom. Och jag skulle vilja jobba och var jättetrött. Så det är liksom det är en sak som, så fort hon flyttade in så gjorde hon sig hemmastad och då var det hennes regler som gällde. något som, jag vet inte riktigt när det var, när jag upptäckte det, men det var att saker började gå sönder här och var. Det kunde vara en fönsterhake, det kunde vara en liksom dörr till soptunnan i köket. Fattades glas i skåpet plötsligt och när det gick sönder, jag tänkte berätta för dig, men ja, men vart är glasen? Det hade hon slängt. Också konstiga saker och ingenting som inte går att ersätta eller fixa, men om jag är hemma hos någon och har sönder något så talar jag om det liksom och försöker hjälpa till att lösa det. Så här. Hon gjorde ju sovrummet till sin domän på dagarna kan man säga, eftersom hon jobbade väldigt sporadiskt. Och ganska snart så sa hon att men jag är gravid, jag kan inte jobba, det är ett tungt jobb. Så hon skulle ju plugga svenska då. Sen hade den där chefen sagt att hon kunde få gå upp på heltid. Nej, då sa hon upp sig, för att det kunde hon inte göra. Plötsligt var jobbet jättedåligt för henne. Så då hade hon inget jobb och det var inte snack om att hon skulle betala någonting för att hon bodde hos mig. Jag hade inte begärt det, men nu minskade ju chansen ytterligare då. Hon fick väl ett nytt jobb senare, ett annat jobb, men det var också så här. En, två gånger i veckan. Men resten av tiden var hon i princip i sovrummet med sin mobil och kollade på liksom, tv-serier eller något sånt där. Och jag tror att det kanske någon gång så där som vi gick upp tillsammans åt frukost, men det var väldigt sällsynt. Det var ju som att jag kände mig som en gäst i mitt eget hem och hon bestämde. Man kan säga att jag är flexitarian, jag äter ganska mycket vegetarisk mat. Och berättade för henne, sa det att hemma lagar jag alltid vegetariskt. Och det mest beror, eller dels hälsoskäl, men också att jag är bekväm att laga vegetariskt istället för kött. Men går jag ut på restaurang så kan jag äta vad som helst. Men direkt så började hon då köpa in och laga kötträtter varje dag. Det var liksom ingen snack om att vi skulle bestämma tillsammans. Så det var väl det som hon så att säga bidrog med då. Hon köpte mat. Så. Men inte någonting vegetariskt.
Du sa där i början att hon överröste med komplimanger, att hon var väldigt intensiv och så. Men kände du att även förutom det här att hon var chef i ditt hus, eller vad man ska säga. Men förutom det här att hon betedde sig som, skulle man kunna kalla det för härskarinna i huset. Men hur var hon även mot dig?
Jo, nej, men hon var ju, alltså, det, ganska snart blev det ju nyårsafton då. Och för julafton firade vi faktiskt separat. Då var hon med sin kompis, hon hade bott hos, och jag var med min familj. För jag sa, det höll hon med om då, det är lite för tidigt. Vi har sett sig i 3 veckor, och det höll hon med om. Sen efteråt så blev hon ju förbannad på det då. Men nyårsafton ville jag ju fira tillsammans då. Och då gick vi, blev bjuden på middag till min kusin, och de väntade sitt första barn. Och på den middagen så var det flera andra med barn och väntade barn och sånt där. Men då var det så att vi skulle vara där en viss tid, liksom fördrink och middag och amen. Och det visste hon om, och hon hade ju varit hela dagen ledig liksom och fixat. Och hon kunde ju sitta och förbereda sig med naglar och smink och hår i 3 timmar. Sådär. Men precis när hon skulle gå, då skulle hon ringa till sin pappa och sina bröder som bor kvar i hennes hemland och prata med dem. Och så skulle jag prata med dem fast jag höll på att liksom gå ut genom dörren. Och då blev jag jättesur om inte jag ville prata med dem. Då. Så att det var verkligen på hennes villkor. Och sen så fort vi kommer till, vi kom väl lite sent då, men så fort vi kom fram till min kusin så var hon liksom jättetrevlig, jättecharmig och glad. Men är det hände någonting som hon inte gillade, då, när vi var själva så fick jag verkligen veta om vad hon tyckte. Då var liksom, kanske inte liksom själv, men att hon kunde typ inte prata med mig, gå in i sovrummet, sitta där med sin mobil. Och jag vet inte om det var redan då eller om det började efter nyår, men hon började pendla mellan att vara väldigt deprimerad och väldigt glad över att hon var gravid. Hon kunde liksom gråta och säga, jag är en värdelös mamma, jag kommer bli en värdelös mamma, jag vill inte leva, till att vara helt överlycklig och liksom planera för framtiden. Och jag förväntades hänga med i de här svängningarna och jag försökte stötta henne, men det var som att åka berg-dalbana, för att ibland svängde det på några minuter bara. Och sa jag ingenting så var det fel, och sa jag någonting så var det fel, och var jag i rummet så var det fel, var inte i rummet så var det fel. Så att det där har genomsyrat allting efter också, att vad man än gör, vad jag än gjorde så var det fel, det går inte att göra rätt. Men jag, som man då gör, så liksom tänkte jag, hon är gravid, det kan vara en kulturell grej och sådär, så jag tänkte att det kommer bli bättre. Och hon, det gick så långt att hon faktiskt bokade en abort. Och då kanske hon var i vecka 8 eller 9 och sånt där. Då man fortfarande kan äta ett piller och kalla sig kemisk abort, tror jag. Men då sa jag, för att liksom, det ska gå rätt till här nu, så tycker jag vi ska få en telefontolk på ditt språk. För jag kan inte massa medicinska termer och sånt där. Och läkaren går igenom allting och så säger jag då till tolken, fråga nu henne om hon är säker på det här. Att det är hennes beslut. Och då så säger hon bara nej. Så då avblåser vi det och åker hem till min mamma och berättar. Liksom. Mamma blir ju glad såklart över att hon ska bli farmor igen. Jag har en yngre bror som har barn innan och sådär. Men samtidigt så sa hon ju till mig sen att är det inte lite tidigt? Och det var det ju. Men jag kände ju dels att hon hade sagt det här med att hon inte hade svårt att bli gravid. De hade försökt, hon är en sexman i flera år. Jag kände väl också att jag längtade efter barn och jag ville inte vara för gammal när mitt första barn föds. Liksom. Så jag minns att jag tänkte liksom där någonstans att vi kör. Liksom. Och jag tror att ganska många har tänkt som jag att när väl barnet kommer så kommer allting lösa sig. Det här är bara en fas som vi går igenom nu. Allt kommer att bli bra. Och det blev ju bra. Efter att vi hade åkt från sjukhuset och inte gjort aborten så var det jättekärleksfullt, jättemysigt i kanske en vecka eller till och med 2. Det hade varit på nedgång. Det här var ju liksom någon månad då efter nyår. Och jag återigen liksom började sväva på rosa moln och vi började prata om framtiden och hon berättade att hennes mamma skulle komma och bo hos mig då, eller oss, i 3 månader kring barnets födelse. Vilket i sig inte är något konstigt. Jag har vänner som hade ett liten upplägg där min kompis är gift med en kvinna från ett annat land också och då kom hennes mamma och bodde. Men det var mer att det var inte en fråga utan hon bara konstaterade hon kommer komma och bo här. Löst det ungefär. Och sen sa hon att hon skulle åka ner dit hennes mamma och mormor bor ganska snart. Och förnya någon sorts socialförsäkring där då. Och då sa jag, men då kan väl jag följa med så får jag lära känna din mamma innan hon kommer hit. Vilket jag tyckte var fullt naturligt att man vill ju veta vem som ska bo under samma tak. Och det gick hon med på och vi köpte biljetter och vi åkte ner. Det var väl en gång i mars liksom. Så att hon var, vad blir det, 4:e månaden och sånt där. Så när vi väl var där så skulle vi göra ett ultraljud och få veta liksom barnets kön. Vi hade gjort ultraljud sånt i Sverige men då var det för tidigt. Och vi skulle vara där 2 veckor och först det var jättetrevligt. Jag bjöd alla dem på luncher liksom ute på restaurang och sådär. Men sen när det gick några dagar så märkte jag att jag förväntades betala allting hela tiden. När vi gick till mataffären, när vi gick till restauranger och så här. Så att till slut sa jag efter 5 dagar, nu måste jag dra nödbromsen för att jag vet att det finns pengar kvar när barnet föds. Och då var det verkligen som att vända på en så här, 5-öring. Att då blev jag utfryst. Då var det ingen som pratade med mig, det var ingen som satt åt med mig. Och det var väldigt kall stämning. Och sen så hade hon och även hennes mamma så här pratat om att barnet kommer att ha det här könet. Så alla förväntade sig det. Hennes mamma hade köpt kläder. Och sen när vi kom till det här ultraljudet så visade det att det var ju det andra könet. Och då tyckte hon, alltså mamman till mitt barn då, att jag såg besviken ut. Och hennes mamma såg besviken ut. Och det, hennes mamma kanske var besviken för hon hade köpt kläder. Jag var inte besviken, jag blev bara förvånad. För jag hade liksom 4 månader så här blivit pumpad med att du ska få det här barnet liksom. Så jag var inte dugg besviken. Jag var bara lite förvånad i kanske 1/2 sekund. Och sen så, ja vad roligt. Men det tolkade hon som att jag inte ville ha mitt barn. Och sen var det en grej till som hände. Det var att hennes mamma hade då blivit änka för 5 år innan. Och hennes man då som är mycket äldre hade varit i dåligt skick väldigt länge. Och det hade varit väldigt traumatiskt. Hon blev sjukskriven och allt sånt där. Och jag bara frågade, liksom, för att hennes mamma var ganska ung, så frågade jag på tu man hand då, ja, mitt ex, kommer din mamma kunna jobba igen? Liksom? För att det är ändå nästan 10-15 år kvar till pensionsålder. Och det skulle jag inte gjort, för det, då, sen kom hennes mamma in med svarta ögon och så här, du ska inte lägga dig och frågasätta mig, och du vet inte hur jag har haft det och sådär. Så det var liksom, det var minerad mark. Så alla de här sakerna sammantaget gjorde att jag kände att jag vill inte vara kvar här. Av en slump så gick det att ändra flyget, för att de flyg ställde sig in och sådär. Så jag åkte hem nästan 5 dagar tidigare. Och hon skulle då vara kvar plötsligt 2 veckor extra. Så jag åker hem och vi fortsätter smsa. Det är liksom kärleksfullt och det är hjärtan och det är, jag saknar dig och pussar. Sen går det de här 2 veckorna går och jag säger, du måste ju boka din biljett nu för den är fortfarande öppen. Liksom. Ja, nej, jag ska vara kvar här. Och hon nästan slutar svara. Det är liksom från en dag till en annan så bara bryts det. Och sen säger hon, det är bara mitt barn. Du är inte pappa till barnet. Okej, och då frågar jag liksom, vem är pappa till barnet då? Ja, men är det ditt ex? Hon hade pratat om ett ex innan mig i ett land då. Ja, det är han som är pappa till barnet.
Hur agerar du på det? Hur känner du dig när du får höra något sånt?
Ja, men först när hon säger så här, det är bara mitt barn. Det låter ju mer som att hon menar på att, ja, men det är mitt barn, inte det, alltså inte att jag inte skulle vara pappa. Så det tar jag mer som att hon är förbannad eller liksom någonting sånt. Men jag förstår inte riktigt varför, för hon berättar inte rakt ut. Liksom. Eller jag tycker fortfarande inte att jag har gjort något fel. Jag menar, jag försökte bara vara där och lära känna hennes familj och vara trevlig. Men blev utfryst liksom av konstiga anledningar. Men sen när hon då säger att inte jag är pappa till barnet, då börja tänka tillbaka, för när vi väl var på ultraljud i början, det här visste inte jag då, men graviddatum kan ju ligga innan när man har sex, för att sista mensen, och det låg ju då innan vi hade träffats ens. Så när hon säger så här, men ja, nej, det är mitt ex, så bara, oj, det skulle ju kunna vara så. Sen har jag liksom inget val, för att hon svarar inte på 3,5 månad. Och jag går ju, pratar med psykolog, jag går och pratar med advokater, jag pratar med polis, jag pratar med socialtjänsten. Så att jag börjar mer eller mindre acceptera att det kanske är sant. Det kanske är så. Jag är inte pappa till det här barnet. Jag var jätteledsen över den grejen och det har gått så pass länge. Men jag var samtidigt lättad över att kanske skulle slippa henne då. För att jag hade ju mått jättedåligt psykiskt av allt som hade hänt. Att det här fram och tillbaka, inte kunna knappt röra mig med mitt eget hem och sen dessutom bli utfryst av en person som båda de skulle ju vara i mitt hem då när barnet skulle födas. Vet inte om jag försökte liksom förtränga mina känslor där då, men det var väl där och då som jag började fatta vad jag hade varit utsatt för i samtal med psykolog bland annat. Jag berättade vad som hade hänt men den reaktionen jag fick var, oj, det här låter som en manipulativ psykisk misshandel. Och jag var väl fortfarande i en sorts förnekelse att, nej, men det här kan inte, alltså jag tror att jag anklagade mig själv. Hur kunde jag gå på det? Hur kunde det bli så här? För hon kastade hela tiden ur sig anklagelser till mig då, vad jag hade gjort fel. Ibland så, hör man dem tillräckligt ofta så börjar man tro på dem själv. Och det som händer också är att jag har faktiskt glömt så mycket av det som hon gjorde den här tiden. För att det är ju en sorts minnesförlust av liksom, för att det är så mycket. Och för att det är så mycket detaljer och för att det är så läskigt på sätt och vis. Så att jag en kombination av förnekelse, förträngning och skam tror jag gjorde att hela den där tiden som jag trodde att det inte var mitt barn så liksom tänkte jag, okay, jag måste bara göra vad jag kan för att överleva och för att komma över det här.
Det måste ha varit väldigt jobbigt också att inte veta säkert, tänker jag. Alltså att man brottas med 2 tankar. Är det mitt barn eller är det inte mitt barn?
Ja, absolut. I samtal då med UD, ambassader, poliser, socialtjänst, så frågar jag vad kan jag göra nu? Nej, du kan inte göra någonting. Om hon säger att det inte är ditt barn, så här, ja, man kan göra DNA-test när någon är gravid, det kostar ju jättemycket pengar. Eller så kan man vänta tills barnet är fött och göra DNA-test, men det bygger på frivillighet. Kvinnan måste gå med på det. Så att i princip så sa de väl att glöm det här bara. Alltså det var lite kontentan jag fick från någon jurist som bara, nej men det är inte så mycket du kan göra. Så att, kanske inte glöm, men liksom, låt tiden gå och så ser du vad som händer. Liksom. Och det är ju lättare sagt än gjort. För att det gick ju inte en dag utan att jag tänkte på det här barnet. Jag vet inte om det var en ovanlig situation för många att höra. Jag har inte mött någon som har haft en sån här situation där man 4 månader är så att säga pappa till ett barn och sen helt plötsligt så är man inte det och personen finns inte ens i samma land. Och jag vet ju mycket väl på ett ungefär då när barnet förväntas födas och den tiden passerar. Ja, efter 3,5 månaders tystnad så får jag massa bilder på sms där det står här är ditt barn. Titta vad lika ni är. Jag svarade nog inte samma dag eller dagen efter. Alltså, det var som en bomb liksom. Men min reaktion var väl ungefär, ja men jag vill göra DNA-test. Jag tänkte, för att nu har ju du sagt att det här inte är mitt barn i den här tiden. Så nu måste jag veta liksom. Och dessutom hade hon nycklar kvar till min lägenhet och hon hade saker kvar hemma hos mig och sådär. Så att jag sa, nu måste vi ordna upp där. Och det gick en ganska lång tid. Det gick flera månader, det gick ett halvår. Till slut gick hon med på att göra DNA-test. Då hade hon skickat hårstrån från barnet och sa, här kan du göra DNA-test. Och det kan man nog göra kanske, men det är inte jättevanligt och sådär. Så att jag beställde ett test, man kan beställa själv på nätet. De skickar ett kit till mig då, till henne, där hon befann sig. Och när det väl var bekräftat, då var det ju liksom, barnet hade redan blivit ett halvår. Men då, plötsligt när mitt barn är ett halvår som jag inte ens har träffat, inte pratat med, utan hon har skickat bilder. Men jag kände fortfarande att jag var rädd för att ha kontakt med henne, så jag höll det så kort som möjligt. Jag tror att jag sa att vi pratade via mail. För att hon kunde höra av sig mitt i natten och skicka sms och liksom det, inte ett utan 10-15 liksom, och komma med krav och sådär. Bryr du inte om ditt barn? Jag säger att det är ditt barn, varför tror du inte på mig? Och jag försökte förklara för henne att du har ju sagt nu i 4 månader, 3 månader att det inte är mitt barn. Det är klart att jag vill ha liksom konkreta bevis, men för henne så var det en skymf att jag överhuvudtaget tvivlade på henne då. Hon hade ju varit besviken på mig, därför hade hon haft rätt att göra så här. Så när jag väl får DNA-svaret som bekräftar att jag är pappa, så samma chock egentligen. Det kanske tar en vecka då innan jag liksom vet vad jag ska göra. Och då hör jag mig till henne och säger, ja nu har det kommit och jag är pappa, vad vill du ska hända nu? Och då svarar hon, ja men att vi flyttar till ditt land, vi flyttar till Sverige och bor hos dig.
Ni är fortfarande på 2 skilda håll här.
Precis, och det har vi varit då. Det här är nästan ett år liksom.
Hur agerade du sen också när du får veta att det är på DNA att du är pappa?
På ett sätt blev jag lättad för att jag ska inte säga att jag blev lättad för att hennes lögn inte var sann, men på något sätt så hänger det ihop med det att liksom, okej, då var det hela tiden mitt barn liksom. Men sen så blir jag väldigt ledsen, för jag har ju missat, dels har jag missat liksom den sista delen av graviditeten, jag har missat födseln, jag har missat första tiden i livet. Hon skickar ju så här bilder, nyfödda bilder och massa sånt där. Liksom. Jag har ju liksom sett min brors barn sen de var nyfödda liksom, och nu får jag inte ens se mitt eget barn annat än på bild. Ja, det blir väldigt blandade känslor. Och jag känner ju samtidigt att jag vill träffa mitt barn. Och mitt barn kommer ju förmodligen vilja träffa mig. Men det som händer då är att då kommer ju covid-pandemin. Så att då stängs alla gränser och För vi kommer överens om att de ska komma hit och bo hos mig. Eller först är det så att jag säger, då får vi ha två lägenheter. Men en person som kommer från ett annat land och inte har något jobb, studier och inga pengar, det blir svårt att få en lägenhet. Så att till slut går jag med på att hon ska bo hos mig också. Men jag gör klart för henne väldigt noga att vi är inte ett par längre efter allt som har hänt. Vi kommer ha liksom en säng i vardagsrummet och så här, så får vi turas om sova med vårt barn. Men min önskan var ju att få träffa mitt barn på riktigt första gången och inte via videosamtal. Men nu inser jag här då att nej, men det kommer ta, man vet ju inte, man visste inte med pandemin, det kunde ta jättelång tid. Så att jag började ha videosamtal nästan varje dag. Och då är det såklart via henne då. Problemet är bara att jag har liksom ont i magen 2 timmar innan och 2 timmar efter. För att hon sätter ju igång direkt med sina grejer. Och som hon ju gjorde då när vi bodde upp innan och sen senare när hon kommer hit igen. Små förebråelser och liksom pikar och krav och så vidare. Men jag går in i någon sån här fas av förberedelse på att bli pappa. Så att jag börjar liksom fara runt till IKEA alla möjliga ställen och köpa spjälsäng och så här, små bestick och tallrikar och blöjor. Och så, jag gör det i väldigt, ska man säga, tät kommunikation med henne så att ingenting ska bli fel. Jag vet ju hur hon skulle reagera om jag köper fel grejer och fel färg. Och så säger jag, vill du vara med och köpa det här eller ska jag köpa det nu? Ja, men det kan jag köpa nu, det köper vi sen. Och sen så gör jag då det stora misstaget att låna kläder, barnvagn, bilstol, allt möjligt av min bror. De barnen som då är några år äldre. Så att fullt fungerande saker som är liksom hela och rena och snygga. Och så visar jag det för henne. Hon bara, vad bra. Och sen så får jag då mitt i natten 10 sms där det står, vilken jävla idiot det är. Vilken snål pappa det är som hämtar massa skräp till ditt barn. Jag önskar att jag aldrig hade träffat dig. Du är värdelös. För att då tyckte hon att det var begagnade grejer. Usch, liksom, ungefär. Sen att jag hade köpt andra grejer för, alltså, bara handlat grejer varje dag. Det var liksom, det spelar ingen roll. Så att det var väldigt så här, fram och tillbaka, upp och ner. Men jag fortsatte ha de här videosamtalen. Mitt barn, vi fick en kontakt via video. Alltså en 10-månaders bebis är ju väldigt liten. Men jag kunde känna att det en igenkänning liksom när jag dök upp där i rutan, alltså mobilrutan då. Redan då så började jag spela in samtalen för att liksom komma ihåg vad hon sa och för att liksom ha det framöver. Och det gjorde jag även sen när hon bodde här, kunde spela in som en mobil ibland för att när jag kände att det blev obehagligt. Dels för att liksom bara så här, har det hänt på riktigt, men också för att ha det som visa för familjerätten liksom eller så. Men vi fick ett datum i alla fall när de skulle komma hit. När vi sågs på flygplatsen så tog det 3 sekunder. Så var det som så hade mitt barn i min famn. Det var inte hon som bar mitt barn utan det var en främmande kvinna när jag träffade flygplanet och hon kom med väskan och sånt där. Men när jag väl fick hålla mitt barn och se mitt barn och liksom, ja, det var alltså, ja, jag blir nästan tårögd när jag tänker på det, för det var så starkt. Tio månader liksom in i mitt barns liv och men det kändes som att det var en förbindelse, alltså jag vet inte, det är svårt att beskriva med ord, men det bandet fanns där liksom. Och jag vet inte om det är så att säga genetiskt eller så. Så det var som att, nej, men jag kände ju också då att allt det här jobbiga, det var värt det för mitt barns skull. Och jag visste ju att det skulle bli jobbigt kommande tid då. Då pratade jag med familjerätten och så berättade situationen. Och sen så sa jag till familjerätten, kan ni då påbörja en faderskapsutredning och så att vi sen kan liksom, ja, i slutändan så kan få föräldrapenning och barnbidrag liksom. Nej, Skatteverket måste göra ditt och datt först. De måste göra personer, de måste göra inflytta av barn och sådär. Men Skatteverket sa nej, familjerätten måste börja. Och det där höll de på med i 5 veckor. Sen visade det sig att Skatteverket hade rätt. Familjerätten måste börja, men de var här och det gick 5 veckor innan vi överhuvudtaget kunde gå dit och liksom göra en faderskapsbekräftelse. Och det här utnyttjade hon då, för att då var det hela tiden så att jag kunde inte ha någonting att säga till om. Om jag matade mitt barn så var det fel, om jag inte matade så var det fel, om jag bytte blöjor så gjorde jag fel sätt. Och hon kontrollerade allting liksom, och jag skulle minsann vara tyst för att hon var mamma och hon var proffs. Så här. Men det var faktiskt en hel vecka när de kom som var fin och trevlig. Där vi träffade min familj och sådana saker, badade och... Men ganska snart så började de liksom, även fast vi inte var ett par. Men nu hade hon ju ny kraft att så att säga manipulera mig genom att använda vårt barn då. Så att jag dels spelade in samtal, sen började jag fly till exempel till tvättstugan. Jag brukar aldrig stå där och vänta på tvätten, men nu kunde jag stå där nere en halvtimme bara för att kunna andas och liksom, för att hon kanske skulle ha lugnat ner sig någonting om hon var förbannad eller så här. Så att det kunde vara så enkelt som att jag missförstod någonting hon sa på sitt språk när vi pratade. Och sen fick jag skäll för att jag inte kunde det tillräckligt bra. Då sa jag, men då kan vi väl prata svenska då? Nej, då var jag dum i huvudet och hon blev förbannad. Och liksom. Men då brukade det hjälpa mig att vara borta 5-10 minuter. Sen så var det, då, om jag inte gick i försvar eller käftade emot, då kunde det rinna ut i sanden. Bara lät henne hållas. Sen uppmuntrade jag henne att, för ibland så vill hon iväg och träffa kompisar och vara borta, ibland var hon borta så över och sådär, så att, och det uppmuntrade jag. Och det som var saken var ju att min familj vill ju helst träffa bara mig och mitt barn och inte henne. Eftersom de hade ju förstått hur hon var, de hade ju sett det också. Så då kunde jag ju ringa över min mamma eller någon syskon och sådär. Och syskonbarn. Så att under den tid som mitt barn var här så umgicks vi med jättemycket andra barn i olika åldrar. Som syskonbarn och kusinbarn och vänners barn och sådär. Och hennes ord efter 2 veckor, 3 veckor var: oj, vad ni har knutit an till varandra. Vad vårt barn har knutit an till dig. Vilka bra sovrutiner och bra matrutiner. Och det var liksom, för mig var det ett kvitto att det kom från henne dessutom, som ogärna ger mig komplimanger. För att om det är så att om hon liksom ser att jag gör någonting bättre än henne, så blir hon ju arg och ska vara nedlåtande liksom. Och ganska vanligt är att hon säger de här, ja men jag tycker om dig, eller du är bra, men ingen annan skulle vilja ha dig. Det var ju ett mantra liksom, att du är värdelös, men jag är här nu och var nöjd med det. Och...
Vad händer sen under den här vistelsen när mamman och ditt barn är hos dig?
Nej, men vi träffar ju min familj och min omgivning väldigt mycket. Och det är en stort kontaktnät. Och åker och badar, det är ju en varm sommar och sådär. Och sen så... Vi införskaffar en sån här bärsele som har barnet på magen, för att vi planerar att åka upp på fjällvandra med min mamma då, vilket vi gör. Och då börjar problemen redan på resan upp, för att jag kör. Min mamma ser inte så bra, som hon kan köra. Så att jag och min mamma sitter fram och mitt barn bak med henne då. Och hon sitter och pratar telefon med sin mamma som är där hon bor i sitt land. Pratar väldigt högt och pratar väldigt länge. Och så säger jag, nu om 2 timmar så kommer vi stanna och äta lunch. Så här, bara så du vet. Och sen så säger jag, om en halvtimme ska vi stanna och äta lunch. Bara så du vet. Hon fortsätter prata. Säger, nej men det här är viktigt, det är viktigt. Och sen så säger jag, nu är vi fram om 5 minuter. Kan du avsluta samtalet? Och så kommer vi fram. Och då säger ingen mer, utan vi... Alla går ut i bilen, hon går iväg och pratar, fast hon tar vårt barn liksom. Och sen går vi mot restaurangen och så fortsätter hon prata med sin mamma. Och min mamma liksom tänkte bjuda oss på lunch och sådär. Till slut säger jag, men kan du lägga på och ringa upp om en stund så kan vi åtminstone beställa mat. Och då tar det ur sig helvete. Då blir hon väldigt förbannad. Hon säger, kallar mig alla möjliga saker. Springer iväg mot barn och vill inte ha oss att göra. Så att jag och min mamma äter. Hon är där borta. Och till slut när vi är klara så hoppar hon in i bilen i alla fall så vi kan åka iväg. Och jag liksom, som man då gör, så här, ja men behöver ingen mat liksom. Så svänger vi in på en Max och köper mat till henne liksom. Fast det är hon som har liksom gjort fel och betett sig så här. Och när vi väl är framme och liksom, ja, då bestämmer vi att dagen efter ska vi, ja men då ska vi upptäcka byn där vi är liksom och planera vår vistelse. Men på morgonen, återigen, så pratar hon med sin mamma i telefon och då har jag lärt mig mina misstag så jag tänker, jag låter henne hållas. Jag kommer inte avbryta henne igen för att det var inte kul det där som hände igår. Så vi andra, jag och min mamma och vårt barn, vi gör oss klara, vi äter frukost, vi liksom borstar tänderna och så här. Och sen säger jag till henne, men okej, om vi går ut med vårt barn och bara går ett varv runt huset så kan du göra det klar, så åker vi tillsammans sen. Och då tar det huset i helvete igen. Då hon sliter barnet ifrån mig och bara skriker och liksom blir flyförbannad. Skriv fan, det är mitt barn, du är bla bla, bla och ni ska inte röra mitt barn och ni kan dra åt helvete och alla möjliga liksom. Och det håller på i 10 minuter och barnet gråter, hon står där ute liksom i utanför huset. Min mamma blir alldeles chockad för hon har aldrig sett det här förut. Men för henne blir det ett före efter där hon verkligen på lätten ser ner, hon fattar liksom att allt som jag har berättat är sant. Och det är liksom, hon ska åka tillbaka till det andra landet och jag är en värdelös pappa och hur kan det vara, hur kan, att hon vill ge mig en chans och massa sådana saker. Och sen säger hon efteråt att hon fick panikångest och det vet jag inte om det stämmer eller inte, men liksom det här leder till att jag och min mamma, vi trippar ju på tå den här veckan och liksom man försöker bara så här göra henne nöjd. Hon, jag vet inte om det är samma kväll då hon hotar med att hon ska sticka, hon ska ta ett flyg till ett annat land samma dag liksom. Så att jag får ju försöka blicka henne och säga att men, det här hände, det var mitt fel och lalala och liksom vi ville bara låta dig vara i fred. Återigen, vad man än gör så gör man fel. Gör man ingenting så är det fel, gör man något så är det fel. För då sa hon ju så här, jag pratade inte med min mamma de sista 10 minuterna. Jag satt bara och kollade vad ni gjorde. Ja, men det visste ju inte vi, för du satt ju där borta liksom. Så att hela den här veckan blir ju väldigt stressig för mig och min mamma. Men det blir ändå en fin vecka där liksom hon får vara med sitt barnbarn och jag får vara med mitt barn. Men det är ju, man är ju på sin vakt, både jag och min mamma var ju på vår vakt hela tiden. För när som helst kan det explodera liksom. Och man vet inte riktigt vad man har gjort för fel eller vad som utlöser. Det som hände när vi kom hem, det var att hon då sa, jag har ju sagt till dig att vårt barn inte får bada, det är farligt för små barn att bada. Och då har hon varit med och köpt badkläder, hon har varit med och köpt badblöjor, hon har till och med badat med vårt barn. Helt plötsligt så säger hon, nej, jag har pratat med en läkare i mitt hemland, det är inte bra. Och återigen så är det så här, vad som helst som man har gjort som är sanktionerat av henne, det kan hon sedan dra tillbaka och säga, det har inte jag sagt. Och det är ju också ytterligare en sak som gör att man vet att nu har jag gjort rätt, verkar det som idag, men imorgon så kan det ändras. Två månader hann jag ha mitt barn här hemma liksom hos mig. Och jag skulle faktiskt gå på pappaledighet. Hon skulle studera svenska. Vi hade planerat det liksom fram och tillbaka och försökt hitta datum och sådär. Men det som då var lite jobbigt var ju det här med familjerätten. Att den här faderskapsutredningen kom igång så sent. Men då pratade jag med min chef och sa att det där löser man sen liksom, när det väl papperna finns och sådär. Men då, efter vårt första möte på familjerätten, så började hon helt plötsligt prata om ensam vårdnad. Att hon skulle minsann inte ge mig någon vårdnad för att jag var värdelös och vill kunna resa när hon vill och sådär. Men sen hade vi ett samtal inför det som skulle hända då med pappaledighet och studier. Och där hon då säger att det var inte att hon pratade om att hon skulle gå med på gemensam vårdnad. Utan både hon och familjen tyckte att hon kan ensam vårdna, men hon kunde bo hos mig. Och jag kanske ändå kunde vara pappaledig, men det går, så funkar det inte. Men då sitter vi och pratar och hon säger att nej, men jag vill inte ta några studielån, jag vill bara ta studiebidrag. Och först så säger jag väl att ja, men du, alltså, det är jätteförmånligt att ta studielån i Sverige och då kan du ju liksom känna att du har en egen ekonomi. Nej, då blir hon jätteförbannad på mig och jag flyr ner i tvättstugan som vanligt i 30 minuter. När jag kommer upp så håller hon på och packar sin resväska. Så att jag spelade in båda de här samtalen på mobilen. Och ibland när jag gjorde det så sa hon så här, jag vet att du spelade in samtalet. Inte varje gång, men jag tror hon kanske kände på sig eller jag vet inte. Men jag brydde mig inte, för jag hade pratat med jurister som sa att om du är med i ett samtal så får du spela in det. Det är liksom, det är lagligt. Men samtidigt var jag ju rädd för att om hon skulle till exempel slita mobilen från mig eller sånt där. Så att jag var ju väl, jag var nervös och försiktig. Kanske var det hon såg. Men när jag kommer upp från tvättstugan, då håller hon på och packar. Och hon har ju hotat med att ta mitt barn och sticka tillbaka där de hade varit då. Där hennes mamma och mormor bor. 7 gånger. Sista gången sa hon, om inte socialtjänsten i Sverige fixar en lägenhet till mig och mitt barn så sticker jag. Och de har inga lägenheter att fixa. Så här. Så att, och jag framförde de här hoten till familjerätten. Men de, ja, nej, det är inte så mycket att göra. Så att jag var ju hela tiden nervös och rädd för det här. Och nu när hon verkligen packade en väska så blev jag skitledsen. Och så jag sjönk ner på köksgolvet. Hon var i sovrummet. Vårt barn var väl där. Kom väl in till mig. Jag sitter bara där och liksom, ja, men liksom, det stockar sig i halsen. Till slut kommer hon ut och säger, ja, men tycker inte om att se det så här. Och säger hon till vårt barn, men jag ska inte ta bort dig från din pappa. Vi ska vara kvar här och allt kommer bli bra. Och packar upp väskan liksom. Och till saken att jag, för då att jag visste att hon inte skulle vilja ta några studielån. Så att hon skulle få väldigt lite pengar. Och då insåg jag dels att det behövs extra inkomst om jag ska vara pappaledig. Och jag ville faktiskt komma bort hemifrån någon gång i veckan och inte behöva vara med henne liksom på helgerna. Så då tog jag ett extra jobb på helgerna som var ett så här dygnsjobb. Och det hade börjat då. Så att jag, ett par dagar efter det här samtalet så går jag iväg och jobbar. Och helt plötsligt när jag är på jobbet så får jag ett sms. Bara, men när kommer du hem imorgon? Och det var som, jag bara, nej, jag kommer hem den tiden. Ja, okej, ja, så här, bra. Och inget mer liksom. Tyckte det var konstigt liksom, varför jag hade ju, dels hade jag berättat det, men sen var, ja. Och det jag gjorde var att jag jobbade, sen gick jag och gymmade. Det var enda chansen, för att skulle jag göra det, gå iväg hemifrån, då skulle hon ifrågasätta det liksom, och hitta på saker vi skulle göra tillsammans, eller att hon skulle iväg. Så att enda chansen att göra någonting för mig var att jag gjorde det i anslutning till det här jobbet då. Och det var inte för att jag inte ville vara med mitt barn, jag ville vara ifrån henne för att kunna återhämta mig. Så jag kommer hem, det här är på en söndag eftermiddag och det är väldigt tyst. Annars kunde man liksom höra när man kom in i porten, liksom, så här, röster från lägenheten eller så. Och så öppnar dörren och så ligger nyckeln på hallmattan och det är liksom helt tomt och de mesta prylarna är borta. Hon svarar inte när jag ringer, jag kontaktar hennes mamma, hon säger hon vet ingenting. Och liksom, jag bara shit, nu har hon dragit någonstans. Jag misstänkte väl att det var tillbaka till det landet där de bodde innan och så, men jag visste ju inte. Och vi hade möten inbokade, både hon och jag, på familjerätten kommande dagar för att skriva under faderskapsbekräftelse och senare då vårdnaden. Så jag ringer, jag gör polisanmälan, jag gör en orosanmälan till barn och ungdom. Och den här poliskvinnan jag pratar med det dagen efter säger att oj, det här är ju egenmäktighet med barn, det är liksom... Det är fängelsestraff på det. Det är allvarligt. Och vi pratade väldigt länge och väldigt bra. Jag berättade om allt som har hänt. Och sen så samma dag tror jag så är det här mötet på familjerätten. De bara, ah, nej, oj, oj. Ja, vi kan inte göra något. Vi kan inte göra med en och uppmuntra en och höra av sig. Och framförallt skriva på den här faderskapsbekräftelsen då. Vilken krävdes för att vårt barn skulle få svensk personnummer. Och ja, man skulle kunna få barnbidrag och var pappaledig. Men jag ringde min chef och sa, det finns inget barn här som jag kan vara pappaledig med. Så då, jag har en väldigt bra chef som sa, men sjukskriver du en vecka och sen så kan du komma tillbaka om du känner att det är okej, liksom. För att vi har inte tagit in någon vikarie. Det går flera dagar. Sen för att till slut veta att de befinner sig då hos hennes mamma och mormor. Och hon skriver, ja, allt är bra. Vårt barn är bra. Vårt barn är där vårt barn föddes. Allt är jättebra. Men sen så lades ju polisanmälan ner lika fort som den registrerades, för att i och med att jag inte har vårdnaden, i och med att jag då inte var officiellt pappa, för hon hade skrivit på papperna. Vi hade gjort DNA-test igen hos familjerätten, vilket är juridiskt bindande. Men i och med att jag inte har vårdnaden, då kan hon göra vad hon vill. Så därför så skrev de av polisanmälan, barn och ungdom la ner orosanmälan. Och återigen var det här, nej, vi kan inte göra något. Men bara någon vecka efter så börjar hon liksom kommunicera, och då frågar jag, alltså i sms, då frågar jag, jaha, men vad vill du ska hända nu? Och då svarar hon, vi gifter oss och blir lyckliga. För mig är det ganska uppenbart, och hon har sagt till mig ordagrant också, att hennes önskan har varit att bli försörjd och inte behöva göra någonting, inte behöva jobba. För att nu drog hon ju faktiskt dagen innan som hon skulle börja plugga. Så länge hon inte behöver göra något mer än att, liksom, det hon vill göra då, så är allting bra. Men om hon måste jobba eller plugga, så då sticker hon. Och jag svarade inte ens när hon skrev det där. Jag svarade en månad senare och sa, men vi har inte en sån relation. Jag vill inte gifta mig med dig. Nej, men jag skojar bara. Och sen så har det liksom varit så här att hon har ju pendlat mellan att skälla ut mig, att jag är en värdelös pappa, jag kan dra åt helvete, du kan glömma i mig som vårdnad, till att tacka mig för allt jag har gjort och hur bra jag är. Och det är liksom, återigen så är det fram och tillbaka. Men jag hade ju då videosamtal sporadiskt med vårt barn. Jag frågade henne vad planen var, och det var liksom ganska vagt. Men jag började ganska snabbt då planera för en vårdnadstvist, för jag insåg att det enda sättet, det går inte att resonera med henne. Men då fick jag veta att som det snart skulle vara årsskifte, så sa någon att ja, men det är bättre att vänta till efter årsskiftet, för man kollar vad barnet var skrivet året innan i november. Och då var det ju hos mig då. Då skulle liksom vårdnadsvisten bli i den kommunen. För skulle man kolla året innan det år som var då, då skulle det bli det andra till Europa där hon bodde tills barnet var 10 månader. Och jag ville ju att det skulle bli i Sverige, och fortfarande så var ju både hon och barnet skrivna hos mig. Men det som hände var att hon skrev sig och vårt barn och sin exman. Men sen helt plötsligt så hör hon av sig och säger, kan jag få vara skriven hos dig igen? I alla fall så, jag har några videosamtal med vårt barn. Men hon letar efter anledningen till att kunna säga nej egentligen. Helt plötsligt så kan hon hitta på någonting som gör henne förbannad, och då får inte jag ringa. Och det var liksom varenda gång. Och ibland så var det, nej men ring inte idag som jag bestämt, det passar inte, jag är upptagen. Jag säger till när du kan ringa, och så går det 5 dagar och så frågar jag, när kan jag ringa? Ja, men ring om 5 dagar. Så att det var ju alltid på hennes villkor, och jag hade ju sett fram emot att ringa mitt barn, men det var liksom, det kunde ske 5 minuter innan, så bara nej, ring inte idag. Och för mig var det ju verkligen också en uppförsbacke inför varje samtal. Jag var tvungen att förbereda mig mentalt på att hon skulle vara där och vilket humör skulle hon vara på liksom. Och så därför kände jag att det var ganska skönt att inleda den här vårdnadstvisten. Och vi fick ett datum för en muntlig förberedelse, och hon accepterade och allting var liksom, kändes lovande. Men då helt plötsligt så, hon säger ju då att nej, men jag bor inte i Sverige. Helt plötsligt säger då tingsrätten, nej men vi vet inte om vi har domsrätt Sverige. Och just den dagen så emigrerar hon då med sig och vårt barn på pappret från Sverige. Det innebär att hon skriver av, hon har varit folkbokförd i Sverige i 7 år utan att ha bott här hela tiden. Men helt plötsligt så inser hon att hon har allt att vinna på att ta bort den folkbokföringen. Det innebär att hon inte längre kan få barnbidrag och föräldrapenning då. Men det innebär också att det går inte att ha en vårdnadstvist i Sverige. Och där för mig så rasade liksom allting. Då kände jag nu vet jag inte. För det första så vågade inte jag ha videosamtal längre. Efter att hon fick den här stämningen. För hon blev fly förbannad liksom, och hur kan du göra så här? Och så då sa jag, nu är det bara mailkontakt. Och jag hade ju tänkt att ja, men jag visste att det skulle bli en väntan på en vårdnadstvist, men sen tänkte jag att det kanske kommer ett interimistiskt tillfälligt beslut där vårt barn får träffa mig liksom. Men jag var inte beredd på det här, och det här var ju några månader sedan nu, och jag har fortfarande inte sett mitt barn, alltså och tiden går, och där vi står nu är att jag har anlitat nya advokater som verkar i både Sverige och det landet i Europa där de befinner sig, för att se om vi kan få till ett umgänge eller någonting utöver det. Men just nu så står det still liksom. Och
vad skulle du säga att det är det mest hopplösa och utmanande med att vara i en sån här situation?
Jag tror att det är, just nu så är det att inte veta när jag och mitt barn får ses igen. Jag vet överhuvudtaget inte ens vilket land de är längre, för att hon svarar inte när mina advokater hör av sig. Och sen att jag känner också att dels så känner jag att jag inte blir trodd av myndigheterna i Sverige. Kanske för att jag är man. Och jag känner också att det är också så här att nej, men vi kan inte göra något. Nu är det ju det andra landets ansvar. Så vilken, alltså, även när mitt barn befann sig här och hon bodde hos mig, så kunde de inte göra något. Så att det känns som att de hela tiden har liksom, det finns ingen som har tagit ansvar för att hjälpa till. Så allting som har hänt, det har jag fått dra i själv hela tiden. Och så här. Och det blir väldigt påfrestande. Det blir, alltså, jag spelar in videodagbok till mitt barn, som är till mitt barns vuxna jag egentligen då, på svenska. Och det är väl också en sorts till mig själv, för att verkligen allting som händer, det är så mycket, alltså det blir lager på lager, och jag ibland minns jag knappt vad som hände förra veckan. Men då kan jag som spela in det där och gå tillbaka till det och ha det. Och jag försöker också skriva ner liksom tankar och berättelser, eller liksom allt som händer till mitt barn och till mig själv. Men ibland är det som att jag finns inte, utan det enda som finns, det är mitt barn som är det viktigaste för mig, och jag vill inte att mitt barn ska växa upp bara med sin mamma, för då vet jag inte vad som kommer hända. Alltså, antingen så blir mitt barn som sin mamma, eller så kommer mitt barn må så pass dåligt så att det liksom, ja, får ett dåligt liv på grund av det. Jag tror att mitt barn behöver mig. Det jag kan ge, det är ovillkorlig kärlek, och det är liksom det är att finnas i alla väder, som i alla situationer. Men nu får jag inte det. Alltså om någon hade sagt till mig att du kommer vara ett offer för psykisk misshandel och du kommer ha ett barn som du får träffa, då hade jag liksom i min vildaste fantasi aldrig kunnat tro på att det skulle kunna hända. Men nu har det hänt, så jag befinner mig mitt i det. Och det är svårt, som jag nu här så försöker jag ta ett steg tillbaka och se på det utifrån, och det är väldigt svårt för att jag är ju inne i det hela tiden, och nästan varje dag så gör jag någonting för att ta mig framåt i den här processen. Och ibland kan det vara samtal med advokater, ibland kan det vara att liksom planera vad man ska göra, ibland kan det vara att skriva ner saker. Men som någon sa så här, ja men om ett år, några år, då du kommer vara på en bättre plats. Det kommer hända saker, men jag vet ju inte när jag och mitt barn får ses igen.
Mikael Larsen, välkommen hit. Du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på Eriks avsnitt. Vad säger du om hans historia?
Men det som jag direkt bör tänka på, det är när han berättar att han äter vegetarisk mat hemma. Så när den här kvinnan flyttar in där så lagar hon bara kött. Det känns ju rätt aggressivt att ha den framfarten på någon som man lever med. Och sen den röda tråden i Eriks berättelse när jag jämför med de andra berättelserna, det är att det går väldigt snabbt. Det går väldigt fort. De blir snabbt förälskade. Attraktionen är jättestark. Och sen så kommer konstigheterna. Alltid. Och sen tycker jag det som sticker ut också, det är att hon plötsligt säger eftersom hon, de blev gravida ganska snabbt. Och sen får han plötsligt höra att från att han då ska bli pappa till att det är han är inte pappan. Så det är mycket så här, det är psykisk terror i detta.
Vad säger du om det beteendet? Varför?
Väldigt manipulativt såklart, och hon verkar vara en väldigt instabil personlighet. Säger sig själv när man lyssnar på berättelsen. Men också, det finns också sadistiska inslag i hennes beteende med bestraffning. Exemplet där de ska gå på en restaurang och hon sitter och pratar högt i bilen när hans mamma är med. Hon pratar med sin mamma, vägrar gå in, fortsätter samtalet. Det finns ingen respekt för sociala koder eller hur man beter sig mot andra. Det handlar bara om henne, vilket jag är inte, som jag sagt till dig, ute efter att sätta diagnoser på folk när jag sitter här. Men det låter lite åt det narcissistiska hållet, om jag uttrycker mig lite diplomatiskt.
Skulle du säga att det här som har hänt Erik är ovanligt? Eller förekommer sånt här?
Tror du de här patologiska beteendena är tyvärr vanligare än vad vi tror. Bara att vi hör inte så ofta om dem. Därför att, som Erik också berättar, att det finns mycket skam i det också. Att, vad ska andra tänka? Varför gick jag med på detta? Hur kunde jag? Så att jag tror att mörkertalet är stort.
Mm. Vad är det som får Erik att falla så här för den här kvinnan till en början?
Att hon är charmig, hon är direkt. Jag tycker att hon är lite exotisk också. Spännande, och hon bekräftar honom väldigt mycket i början. Så att det är ett receptet för att trilla dit. Jag brukar säga till mina klienter att försök att hålla huvudet någorlunda kallt även när du är förälskad. För du missar så många varningssignaler om man inte ser med öppna ögon.
Vad tror du kvinnans syfte är att sen när de får det här barnet att ändå bara bestämma sig att ta med det barnet? Och han har ju inte träffat sitt barn på väldigt länge nu.
Jag ska ta en snabb diagnos på om, jag säger inte att det är det, men vi leker med tanken om det skulle vara en narcissistisk personlighetsstörning eller narcissistiska drag, så ser de sina barn som en förlängning av egot. Så hon ser barnet som någonting som hon äger, som hon kan hålla borta från pappan när det behagar henne. Det jag menar också med de sadistiska dragen i henne, det är också att hon straffar Erik genom att hålla honom borta från sitt barn. Och sen ibland så ger honom värme. Hon är varm emellanåt. Får träffa barnet. Och sen tänker jag på det i berättelsen när han lånar vissa kläder och barnstolar och sånt till sitt barn. Att hon attackerar honom som typ en loser för att han då har begagnade saker. Det passar inte henne. Så hon har, det finns där grandiosa i henne också, att hon förtjänar att ha det bästa av allting. Hon låter honom snabbt försörja henne. Hon vill inte göra så mycket för att hon är ju gravid. Och det är hon ju tidigt in i graviditeten. Så att hon ser sig som att hon har rätten att bli, ja, leva som en prinsessa eller vad man ska säga.
Finns det något annat du känner att du skulle vilja säga kring det här avsnittet som du reagerade på och tänkte på extra mycket när du lyssnade på det?
Nej, men det är framförallt att Erik, att han tar hjälp, kontaktar polis, advokat. Han förstår hur illa detta är, så han tar den hjälpen som är nödvändig. Och jag hör på honom att han är en person som har koll på sig själv. Även om han har gått igenom något fruktansvärt.
Och Erik, han är ju kvar i det här i och med att han kämpar och kämpar och kämpar med att få tillbaks och få träffa sitt barn som nu befinner sig utomlands. Och vi ska gå över nu till juristen Pauline Olofsdotter. Du har ju tidigare varit med här i Älskade psykopat i avsnitt 4 säsong 2 där du bland annat pratade om vårdnadstvister. Vad säger du om Eriks historia och hur kan det bli så här att mamman ta med sig barnet utomlands?
Ja, alltså anledningen till att hon kan ta med sig barnet utomlands i det här fallet är att hon har ensam vårdnad. Precis som Erik säger i det här avsnittet. Och ja, har man ensam vårdnad så kan man flytta med barnet för att man bestämmer över barnets boende själv. Så man behöver inte ha den andra förälderns godkännande. Så i och med att hon har ensam vårdnad så finns det liksom inga juridiska hinder för att hon ska kunna ta med sig barnet och flytta utomlands. Eller för den delen flytta någon annanstans i Sverige. Men då blir det ju på barnets bekostnad. För barnet har ju rätt till båda sina föräldrar enligt lag. Men det blir väldigt svårt att få till det om en förälder då flyttar, som i det här fallet. Hade det varit så att de hade haft gemensam vårdnad, då hade det kunnat vara fråga om ett brott i det här fallet. Precis som Erik säger. Egenmäktighet med barn heter det. Ungefär i vardagligt tal skulle man kunna säga kidnappning av barn. Då hade det helt enkelt varit olagligt. Men i det här fallet finns det inga sådana möjligheter att få hjälp.
I det här fallet så är ju Erik och den här kvinnan, alltså mamman till barnet, de var ju sambos. Hur ser vårdnadens fördelningen ut och har pappor andra rättigheter till sitt barn än mammor?
Är man sambos, eller för den delen särbos, man är inte gifta helt enkelt, då tillfaller vårdnaden helt och hållet mamman vid barnets födsel. Så att pappan har, eller den andra föräldern, om det är ett samkönat föräldraskap det handlar om, har inte per automatik del i vårdnaden. Utan då när det görs en sån här faderskapsutredning eller en föräldraskapsutredning då vid samkönade, så kan man välja att fylla i gemensam vårdnad. Man kan välja då, om båda är med på det, att se till att vårdnaden blir gemensam. Men då kan ju den som har ensam vårdnad helt enkelt motsätta sig det, och då är den enda möjligheten att vända sig till tingsrätten för att få gemensam vårdnad. Om man däremot är gifta, då blir vårdnaden automatiskt gemensam. När det kommer till vårdnaden så kan man ju säga att vårdnaden innebär både en rättighet och skyldighet att fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter. Alltså allt som har med barnet att göra. Så att om man inte är vårdnadshavare så har man egentligen bara skyldigheter gentemot barnet. Så att man har liksom inte, så att på så sätt blir det ju som att pappor vid samboskap då till exempel, om inte mamman går med på gemensam vårdnad, inte har samma, ja, man står nästan som lite utanför när det kommer till beslut om barnet. Men däremot så, som jag var inne på förut, så har ju barnet rätt att träffa föräldern ändå. Så att många tror att så här, om jag bara får ensam vårdnad, eller om jag har ensam vårdnad, då kan jag säga att mitt barn inte ska träffa den andra föräldern. Men i vanliga fall, nu är det här ett väldigt specifikt fall det här just, men i vanliga fall då så kan man vända sig till tingsrätten för att få till ett umgänge. Även om den som är ensam vårdnad kanske har flyttat sig från, man bodde först i Malmö och så flyttar mamma då kanske till Kiruna. Då blir det ju jättesvårt att få till ett umgänge i praktiken. Men då man löser så att då får vårdnadshavaren eller boendeföräldern då ta del i kostnaderna som det innebär att få till ett umgänge i alla fall. Men det blir ju väldigt svårt, och speciellt i det här fallet så gick det ju inte vidare bra alls.
Och vad är det som gör just det här fallet så oerhört komplicerat?
Ja, det som gör det här så komplicerat är ju det att allt hänger verkligen på vårdnaden. Så anledningen till att han står utan myndigheternas, svenska myndigheters hjälp, det är ju att han inte har del i vårdnaden. Så det är det som gör det så komplicerat. Men sen är det också så att han kan ju vända sig då till tingsrätten, som sagt, att, och det har han gjort för att försöka ändra på det här så att han får gemensam vårdnad. Men då har ju tingsrätten sagt att nej, vi kan inte pröva själva vårdnadsfrågan, för vi har inte behörighet att göra det, för att barnet faktiskt inte bor i Sverige längre. Det är det man har kommit fram till. För då är det så att barnet måste ha, som man på juridiska säger, svenskt hemvist. Det vill säga bo liksom någorlunda permanent i Sverige, eller ha ett stadigvarande boende i Sverige. Men nu har man ansett att det har flyttats utomlands. Så då kan man inte komma åt barnet. Så det är nästan som att liksom, hade man bara kunnat göra det och få igång vårdnadstvisten. Men det här blockerar ju liksom att en vårdnadstvist i Sverige kan komma igång. Så då måste man vända sig till domstol i det andra landet. Där de nu befinner sig. Och då vet man ju inte hur de ser på de här vårdnadsboende umgängesfrågorna. Det kan ju vara på ett helt annat sätt. Så att det här blir jättekomplicerat. Så att vad jag vill skicka med alla fantastiska lyssnare, det är att om man planerar att skaffa barn med någon som antingen har väldigt starka kopplingar till utlandet på något sätt, eller som pratar väldigt mycket om att den är sugen på att flytta utomlands, så är det extra viktigt det här med vårdnaden. Få del i vårdnaden, att man ser till att det blir gemensam vårdnad. För annars kan det bli så här att man står helt utan svenska myndigheters hjälp. Och får vända sig till ett annat land som liksom, ja. Men även om det skulle vara så, vill jag bara också säga att även om det skulle vara så att de hade haft gemensam vårdnad, så skulle inte det vara en garanti för att det hade gått att få tillbaka barnet i alla fall. För att när de då befinner sig i ett annat land, så kan ju det landets lagar stå i direkt motsats till våra svenska lagar. Och även om det finns ett utbrett internationellt samarbete och internationella överenskommelser, traktater, så att man ska kunna förhindra att barn förs bort olovligen, så finns det inga garantier. Och ju längre tid som förflyter från tillfället när barnet försvinner från Sverige, desto svårare blir det.
Det är jätteviktigt att se till, alltså som när man är sambo, att man ser till att ha delad vårdnad.
Ja.
Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, så lyssna då på avsnitt 9 i säsong 1, där Johan berättar sin historia om hur han inte fått träffa sina barn på flera år. I nästa avsnitt så möter vi Malin, som berättar om en relation som hon hade med en man som alltså levde dubbelliv. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay, där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
Podplay. I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester. Jag drömmer skärgårdsdrömmar.